en podcast från Aftonbladet Ledare.
I år kommer tillväxten tillbaka, men jobbkrisen består. Vi ska ta reda på varför med LOs chefsekonom Torbjörn Hållö i dagens avsnitt av Starta pressarna. Idag med Max Järnek och Daniel Suhonen. Välkommen till Katalys och Starta pressarna, Torbjörn Hållö.
Då, tack.
Vi har sugit på den här karamellen länge. Du har inte varit här förut i podden i alla fall.
Nej.
På seminarier, på bokmässan och så har du varit med. Vi har haft med Johan Lindholm, din ordförande. Vi har haft med Fredrik Söderqvist och Niklas Blomqvist. Och vi har också nu planer på Anna Almqvist. Så att det är många kvist och många LO-ekonomer och väldigt många begåvade personer. Alla ska med. Nu är du här. Jättekul alltså. Och vi kommer i huvudsak prata om eran liksom, konjunkturprognos här som kom här precis före jul. Och det är ju väldigt intressant nu med valåret och allting sånt. Med mig har jag som vanligt Max Järnek.
Mm, ja.
Hur är läget? Jag är hes, men du är frisk och kry.
Jag var inte på Folk och Försvar, så att jag är lite mer utvilad.
Jag sjöng liksom, Staten och kapitalet så mycket att jag är rostlig. Det är liksom helt mekanisk utnötning. Så att ni som hoppas att jag ska tystna kan hålla tummarna nu.
Mm.
Om vi börjar liksom med det som vi kanske allihopa tänker på mest, nämligen världsläget. Vi har Trump, vi kommer in på honom strax. Vi har liksom en ekonomisk konjunktur som verkar liksom lite oklar, i alla fall för svenskt vidkommande. Vi har Venezuela, vi har Grönland. Alltså, om man tar världsekonomin som utgångspunkt, de här oron, oklarheterna, de här ständiga liksom nya kriserna, Iran, ja, höll jag nästan på att glömma. Det är ju otroligt det som händer där och kan komma att hända där. Vad säger du om det? Hur påverkar det här? Vad ska vi se framför oss?
Ja, men på något kort sikt så kan man väl säga att det inte verkar påverka så mycket som kanske vissa hade trott. Och det beror ju delvis på att amerikansk ekonomi är mindre betydelsefull för svenska exportmarknaden än vad man kan tro. Det gör att de bortfall som vi ser på, inte minst inom fordon, faktiskt är en begränsad negativ effekt. Alltså de stora grejerna är ju inte här och nu egentligen. De stora grejerna är ju på sikt. Därför vi håller på att få en helt annan typ av ekonomisk världsordning såklart. Att vi håller på att gå från en regelbaserad värld som är väldigt mycket som definieras av USA och med hjälp av internationella organisationer. Till en icke-regelbaserad värld som antagligen kommer definieras av både av USA och Kina men också EU. En sak som jag gärna pratar mer om, det är väl egentligen att vi underskattar Europas liksom, styrka och potential framåt. Och vi överskattar kraftfullt USAs ekonomiska styrka framåt. Det är något som vi också skrev om i ekonomiska utsikter, att det finns liksom en missuppfattning av hur amerikansk och europeisk ekonomi utvecklas. Att det finns en story om att USA skulle gå så väldigt mycket bättre än Europa. Den stämmer inte.
Jag tycker vi ska fastna vid det där du tog upp precis här, om den här liksom bilden av Europa som en liksom vacklande åldring, ungefär som en vacklande amerikansk president. Vi har haft några stycken på rad här. Men Max, vad säger du om, liksom, om man börjar där, världsekonomin, läget nu?
Jo, men jag håller med om det där. Att det var många som såg, även jag, jag tror också att de här tullarna skulle ha väldigt stor påverkan, men det har de inte haft så mycket, och de mesta av de här kostnaderna har absorberats av amerikanska företag. De har kunnat svälja det, vilket visar att det kanske finns ganska mycket utrymme att även beskatta de här företagen i USA, men det är en separat fråga. Utan det som kommer hända just på sikt, hur kommer det här påverka framförallt USAs konkurrenskraft? Att ha utländska konkurrenter på sin egen marknad är någonting som är väldigt bra för att disciplinera sina egna företag och hålla uppe konkurrensen. Och det kommer ju minska nu med de här tullarna. Att amerikanska företag kommer kunna gömma sig bakom de här tullarna och ha sämre varor. De kommer kunna behålla sina bensinbilar mycket längre än vad andra länder kommer ha som är utsatta för konkurrens när det gäller elbilar. De stora konsekvenserna är ju på lång sikt. Och det du sa också, Tommy, det här med att den här regelbaserade världsordningen håller på att kollapsa. Det är också någonting som har hänt nu i dagarna som man nästan har missat, för att så mycket annat som har hänt är ju att USA har lämnat en hel rad med internationella avtal. Massa olika avtal.
Som, försvar och liksom säkerhet.
Klimat och säkerhet och handel. Allt möjligt. Liksom. Och det är också sånt som kommer visa sig på lång sikt kommer ha stora effekter. Och man antar väl att USA kommer isolera sig mer och mer och bli en mindre viktig del av världsekonomin. Och att det vakuumet kommer kanske fyllas av Kina framförallt. Men Europa har ju också en väldigt stor potential. Det gäller bara att vi samlar oss och kan agera gemensamt. Det är väl det som är Europas stora brist. Att vi har egentligen väldigt stor ekonomisk potential om vi bara samlar oss och skärper oss lite helt enkelt.
Vad tänker du, Torbjörn? Alltså, nu när jag var på Folk och Försvar bland annat med Johan Lindholm och flera andra fackförbundsordförande som är där bland folkrörelserna. Och en av de siffror som liksom slog emot mig, jag har hört den förut, men det är det här att liksom för 20 år sedan var Europas eller EUs andel av världshandeln 25% och idag är det 15%. Och vi hade Draghi-rapporten som vi har pratat om här, och vi har liksom den här problemen med batterierna, problemen för fordonsindustrin, inte minst i Tyskland, och som sprider sig då. Det är ju därför inte vi kan sälja några batterier eller producera några batterier kanske. Alltså helt enkelt, vi har ju en bild som du precis tog upp, liksom att Europa vacklar, haltar, är svagt och splittrat. Och framförallt att vi inte har någon kraft i ekonomin liksom. Du säger så att det här är fel. Hur tänker du då?
Jag vill säga, är den helt felaktig? Utan det som man ibland visar upp, det är någon utveckling sedan finanskrisen fram till idag, och så säger man att amerikansk BNP utvecklats mycket starkare än europeisk, men det beror ju, det är en dollareffekt, alltså dollarn har förstärkts. Så mäter man köpkraftskorrigerat, vilket är det enda sättet, det rimliga sättet att jämföra länder på, finns inte den. Hela effekten försvinner.
Det är sant. Ja, det är sant. Ja, det har jag hört.
Ja, så är det. Så att USA och Europa utvecklas exakt likadant de senaste 15 åren. Däremot så, det som sker under ytan, det är ju att det sker enorma förändringar inom Europa. Så att vi har ett antal tidigare ekonomiska stormakter inom Europa, Italien till exempel, som har blivit, de har i praktiken haft 30 år utan tillväxt. Medan vi har andra länder som i vårt närområde tar Polen. Polen är kanske ett av de mest framgångsrika ekonomiska länderna i hela världen. Och vi förstår inte det. Deras produktivitetsutveckling är enorm. Det är ett land som 2030 kommer ha samma BNP per capita som Italien och Storbritannien. Och det sker liksom under ytan. Så det sker jättemycket saker inom Europa, men som ett genomsnitt så har det inte hänt så mycket. Och naturligtvis, tittar man på USA, så är det klart att den amerikanska tillväxten är kanske antagligen ännu mer ojämlik mellan olika, eller ojämn mellan olika delar av USA. Alltså den kaliforniska tillväxten kommer då inte rostbältet till del i någon större utsträckning till exempel.
Och framförallt mellan samhällsklasser, man talar om den här K-formade ekonomin som ni också tror upp.
Ja, det har dessutom den dimensionen, ja. Det är ytterligare en dimension, det är inte bara mellan geografiskt utan även mellan olika socioekonomiska grupper.
Men det här är ju oerhört intressant, vi har ju Daniel Lind och facken inom industrin håller ju på med sin liksom produktivitetsutredning, och det har varit liksom andra produktivitetskommissioner. Alltså man har ju ändå fått, alltså vad är det som gör att vi har liksom naglat fast den här bilden av att Europa, EU är på efterkälken, att vi inte kan producera någonting. För att, som du säger, det är inte sant, men framförallt det är ju inte så bra, alltså frågan om det fungerar för att peppa igång, eller om det skapar en ångest.
Jag tror liksom att det är ingen slump att de som har skrivit konkurrenskraftsrapporten, Draghi-rapport, var kommer han ifrån? Italien. Alltså Europas kris är väldigt mycket Italiens kris. Det är ingen slump att italienare åker till Bryssel och försöker använda Bryssel för att få ordning på det
på
som
Italien.
Egentligen som handlar om Italien. En rimlig invändning mot det jag säger är att ja, men är det rimligt att prata om EU27? Men det är klart att man kan ju prata om bara Västeuropa, men när pratar vi bara Västeuropa så har vi tappat mot USA. Men jag menar att om vi nu har 27 EU-länder, så det är rimligt att jämföra de här 27 EU-ländernas utveckling de senaste 30 åren. Och då har vi inte det påstånd som framförs som att vi skulle lagat efter. Utan vi har Polen, vi har Sverige, vi har Danmark som har gått väldigt bra. Och vi har några länder, Italien som har gått väldigt dåligt. Storbritannien som har lämnat EU som också har gått väldigt dåligt.
Ja,
håller du med Max?
Alltså inte helt och hållet. Eller jag tänker så här, om man tittar historiskt så har ju... Så stämmer det att den här bilden av Europa som ett museum är såklart överdriven. Och även Italien har ju väldigt stark industri i norra Italien. Det finns ju fortfarande världsledande företag. Och Italien har faktiskt återhämtat sig nu på senare år. För att de har börjat spendera mer där. Men om man tänker, om man blickar framåt. Så det finns ju också väldigt stora svagheter i Tyskland som har varit Europas motor. Och där är de ju väldigt hårt ansatta. Dels av energikrisen, att de tappade tillgång till rysk gas. Sen så har de lagt ner sin kärnkraft. nu i deras bilindustri under hot för att de inte har lyckats ställa om till elbilar tillräckligt snabbt, och den kinesiska elbilsindustrin går som elbilen liksom. De har liksom verkat enormt mycket.
Och det är klart att man har lagt till detta att Europa har väldigt lite av den nya techindustrin.
Ja.
Så det är klart att det finns jättestora utmaningar för Europa. Mm. Men än en gång, som ett genomsnitt, om man mäter EU27 mot USA, så finns det ingen sådan utveckling. Däremot så, om man plockar ut branscher, så menar, ur mitt perspektiv så var det hål i huvudet när Tyskland först la ner kolen och sedan byggde en ledning till Ryssland och sen la ner kärnkraften. Det är klart att med den energiberoende industri man har, så var det ingen bra koncept. Och det betalar de ett högt pris för nu. Och det finns många områden där det råder jättestort problem på. Till en ackumulerad nivå så finns det inte den här utvecklingen.
Så det finns liksom, och det här kopplar ju då också till så att säga, det geopolitiska. För det är ju ändå ekonomins kraft som gör i princip hur länge man kan försvara sig över ens försörjningslinjer. Och vi har ju liksom så att, och där blir ju på något sätt den här bilden av att vi är ensamma och svaga och liksom avveckling pågår och vi förvandlas till ett museum som har god mat i Frankrike ungefär, och kanske även i Italien. Men om man tar då det här, jag måste säga att det har varit lite häpnadsväckande. Vi gick på liksom julledighet och liksom lite grann så här, resetta hjärnan, inte podda på 3 veckor. Och så sker liksom alla dessa kriser, man kommer knappt ihåg, alltså... Man kommer ihåg Venezuela ena dagen och nästa dag så sker Iran och så har man Grönland däremellan och så pågår säkert 3 grejer jag har glömt. Det är otroligt liksom kaosartat. Jag vet inte om man har varit med om, och det är liksom en kraft, och så pågår det som händer liksom i Israel, Gaza, nu är någon ny, alltså nästa fas den här, så här fredsprocessen, och sen har man då naturligtvis kriget i Ukraina som bara pågår och pågår och pågår. Det är en otroligt kaosartad geopolitik, och vad tänker du om det som ekonom och ja, som samhällsmedborgare?
Ja, men en sak är väl egentligen att frågan är vad är normalläget i världen?
Och med nu, Trump som president?
Ja, men jag tänker så här, att jag är faktiskt så gammal, så snart fyller 50. Men jag kommer ihåg när jag var barn och ungdom hur USA betedde sig i Sydamerika. Alltså fruktansvärt.
Ja.
Alltså man stödde den ena vidriga militärregimen efter den andra.
Och störtade demokratiska regeringar.
Man bokstavligen störtade demokratiska regeringar. Så att det är klart att den här perioden av att USA som har betett sig någorlunda liksom anständigt i Sydamerika är ju väldigt kort. Backar man bandet lite mer än hur gammal som jag är. Men det är klart att tittar vi på Asien, hur man betedde sig i Sydostasien, inte minst i Vietnam, så var det också fruktansvärt. Så att frågan är vad är normalläget? Men med det sagt, det är klart att under de senaste årtiondena så har vi inte sett någon motsvarande av det vi ser nu, såklart. Men backar man bandet apropå isolationism, så är det klart att republikanska partiet var ju ända fram till japanerna bombade Hawaii 1941,
Pearl Harbor.
Var ju helt emot alla typer av att hjälpa britterna att slå nazisterna. Jag tror ibland har vi lite kort historiesyn och liksom en lite snäv syn på vad är normaliteten.
Mm. Och det som är nytt är ju att det är vi här i Europa som har utsatts för den här nyckfullheten och aggressiviteten som andra länder har på ett utstå från USA tidigare. Alltså vi kan ju bara gå tillbaka till Gaza-kriget. Medan det pågick så gjorde inte vi här så mycket motstånd mot det. Trots att USA trasade sönder den så kallade regelbaserade ordningen där. Och sen så nu plötsligt så står Grönland under hot. Så att det är ju lite yrvaket också för vår del, kan man ju tycka.
Absolut. Jag tänker på det som kopplar då kanske den här kaosregimen i USA. Det nya normala då som vi får räkna med, till ekonomin. Och i veckan här så fick jag ta del av ett klipp först och sen läste jag nyheten om hur, och jag har ju hört om det tidigare liksom i artikelnivå, att USA, alltså Trump-regimen är ju i luven på Riksbanken i USA, Federal Reserve, och det har gjort ett antal åtgärder och oerhört mycket kritik, men också liksom legala åtgärder mot olika personer i Riksbanken. Och nu har man ju då
centralbanken i USA.
Så har man ju alltså gett sig på då Jerome Powell, chefen där för Fed, Som väl verkar vara en stabil statstjänsteman av liksom ganska god kvalitet liksom. Och dragit igång en enorm rättsprocess mot honom utifrån liksom hur han har då vittnat kring ombyggnaden av Federal Reserves huvudkontor, liksom en gammal historisk byggnad. Det låter liksom som en, ja, det låter liksom helt enkelt som kanske inte den viktigaste anklagelsepunkten mot riksbankschef.
Det är ett hopkok helt enkelt.
Det är ett jävla hopkok, liksom en skådeprocess på något sätt. Och det som är det unika här är ju att Jerome Powell i veckan då slog tillbaka genom en offentlig video som vi kan lyssna på här.
The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.
Ja, nu har vi hört det här. Jag fick gåshud när jag hörde det. Vad tänker ni? Liksom, dels om, ja, bara en kommentar till den här videon, situationen, och sen kan vi diskutera kanske Riksbankers oberoende och politikers möjlighet att styra räntan, vilket ju i grunden är det Donald Trump. Vi kommer ut som trumpister senare i det här inlägget. Men vad tänker vi om? Jag fick liksom gåshud när jag såg det här klippet först. Det är någon som säger emot.
Ja, men det är ju fabricerat det som Trump säger såklart. Och det är ju intressant att någon gör motstånd. Men det gäller att ha lite fuck-off-kapital och vara tillräckligt gammal så kan man väl fräsa emot. Det verkar gälla även de senatorerna i på republikanska sidan. Det är de som är lite äldre och på väg att ska avveckla sig själva. De säger ifrån.
Ja, men det är ju någonting. Vad tänker du, Max?
Jo, alltså det här är ju ett led i Trumps vilja att centralisera all makt till sig själv. Att han ger sig på de här myndigheterna. Och det är inte första myndigheterna han gett sig på. Han skar ju ner USAID helt och hållet. Så att hundratusentals miljoner människor kommer dö till följd av det.
Ja, det är ju liksom en attack bistånd. På... Ja, men det är ju verkligen någonting som kommer få förödande konsekvenser. Ja, och leda till massdöd, ja. Sjukdomar och annat. Ja.
Och som leder till massdöd just nu. Och samma sak med att han gav sig på smittskyddsmyndigheten. Så att... man inte vaccinerar befolkningen på samma sätt längre. Jag har satt in en total charlatan där istället, Robert F. Kennedy Jr. Men den här processen mot Fed började egentligen i somras, tror jag. Och med att Trump gav sig på en medlem där, Lisa Cook hette hon, som var den första svarta kvinnan i Federal Reserve, och hittade på anklagelser mot henne som var helt falska också. Och det var ju folk som sa då att nu måste Jerome Powell stå upp för henne, för att det kommer inte sluta här. När Trump angriper institutioner och myndigheter på det här sättet, så söker han upp svaghet. Man kan inte backa det, utan då måste man sätta hårt mot hårt. Och det gjorde han inte. Han bara lät det ske. Och jag tror att hon avgick. Och då var det folk som varnade. Det här kommer inte sluta bra. Och nu när han själv är drabbad så säger han emot. Så att det är ju, man hade önskat att han sa emot lite tidigare istället. Men det här är ju ett led i liksom att centralisera makten, och Trump vill ju såklart själv bestämma över räntor. Han är ju en fastighetsmogul och tjänade sina pengar på 80-talet genom att räntorna sjönk väldigt snabbt och att han kunde låna nya pengar och betala sina gamla lån. Och tjänade hur mycket pengar som helst. Och sen plötsligt så höjdes räntorna i början av 90-talet och då gick han i konkurs. Så att det här sitter nog ganska djupt för honom, den här idén att räntorna ska vara...
Han gillar låga räntor.
Och det måste man säga rent i sak när det gäller sakpolitiken, så är ju, det finns ju ingenting som är värre för omvärlden än att det är höga räntor i USA. För då blir alla fattiga länder som lånar i dollar får ju betala enormt höga räntor. Det finns ju många länder som betalar mer i räntor på sin statsskuld i dollar än vad de lägger på sjukvård eller någonting annat. Liksom. Så att för hela världens skull så hoppas jag ju att Trump får sin vilja igenom att sänka räntorna. Sen ser frågan om man kan det, för det är inte bara cheferna över Fed som bestämmer, utan det är en hel kommitté som sätter räntor. Men rent sakpolitiskt så är det inte fel att vilja ha låga räntor, som jag ser. Det är inte fel heller att det finns demokratiskt inflytande över hur räntorna sätts. Att det ska vara rent teknokratiskt, att det ska vara en myndighet som är fri att göra exakt vad den vill, är också farligt. Men så är det inte i USA, utan där är ju Federal Reserve underställd kongressen. Så det finns ju redan demokratisk kontroll om de folkvalda vill utnyttja den. Så finns ju det. Men ja, det blir intressant att se vad som händer på finansmarknaden efter det här. Det har inte hänt så mycket. Det har inte blivit någon reaktion på det här. Och det finns ju någon sorts teori som säger att centralbanken måste vara självständig, för annars så kommer de här inflationsförväntningarna att att avankras, att säga, då kommer liksom allting bara leda till hyperinflation helt plötsligt. Bara just den här förväntan om att det kan ske. Och enligt den teorin så skulle ju en sån här utveckling när centralbankschefen ställs under hot på det här sättet, det skulle ju i så fall leda till att de här inflationsförväntningarna sköt iväg och att det i sin tur skapar massa inflation och att vi hamnar på 70-talet igen. Så många har varnat för det. Än så länge så har inte det hänt, men det blir ett intressant test för den teorin att se vad som händer nu med inflationen och världsekonomin.
Vad säger du, Torbjörn? Vad tänker du om liksom själva frågan om liksom Riksbankers oberoende? Är det liksom, för det är ju en annan diskussion, liksom, men vad tänker du där i dig själv? För ofta i den här podden när vi har liksom klassiska nationalekonomer, Lars Calmfors och andra, då tänker man att liksom här ska Riksbanken alltid vara oberoende. Är det självklart att det är, ja, är den bästa politiken?
Tillbaka till liksom de här historiska perspektiven. Alltså det räcker med backabandet 30 år. Så har vi ett läge där politiken i princip i alla västländer hade ett mer direkt inflytande över räntesen. Så att man får ju akta sig för liksom när man påstår eller hävdar att Donald Trump liksom är odemokrat för att han hävdar att det ska finnas ett större inslag av koordinering mellan finans- och politik. Det var så världen såg ut för 30 år sedan.
Men kanske metoden att komma dit kanske är lite nydanande.
De är lite nydanande, så får man säga. De är lite återdragna. Nej, men det ska naturligtvis kritiseras hårt för. Alltså, det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt att fabricera påstående och försöka liksom angripa myndigheter på det sättet. Men det gäller att inte liksom gå upp för högt i tonläget, vilket jag tycker vissa ekonomer som kommenterar detta gör. Alltså det är inte på något sätt illegitimt att diskutera balansen mellan finans- och penningpolitik, hur mycket ska beslutet fattas av experter, hur mycket ska de fattas av mer politiska organ. Vi hade en helt annan ordning i Sverige för drygt 30 år sedan. Än en gång, men det betyder inte att det på något sätt är rimligt det han gör.
Nej, precis. Alltså han är president. Hans parti har majoriteten i båda kamrarna i den amerikanska kongressen. Han har majoritet positivt inställda till honom då, ledamöter av högsta domstolen. Och han kontrollerar också då därigenom den här kommittén då, genom parlamentet då, som liksom tillsätter, alltså som sitter runt Riksbanken där. Så att jag är själv inte en anhängare av en oberoende riksbank, men då kan man tänka, alltså att ska man ändra det så ska man göra på ett annat sätt än att sätta dit i fake rättegångar enskilda ledamöter av kommittén.
Den amerikanska centralbanken är ju inte oberoende i någon sorts legal mening, utan det är mest en överenskommelse som finns mellan centralbanken där och finansdepartementet, alltså Treasury och Federal Reserve.
Hur är det i Sverige egentligen, alltså med det där? För vi har ju då en oberoende riksbank, men det är ju också riksbanksfullmäktige med ledamöter alltså i riksdagen som sitter.
Det är ju riksdagen som stiftar lagarna som Riksbanken ska följa. Men det som framförallt är framträdande är väl här instruktionsförbudet, att ingen annan myndighet får instruera Riksbanken. Så att Riksbanken har väl lite mer självständighet än en vanlig myndighet. Men alla svenska myndigheter har ju självständighet i någon mån.
Men däremot går det jättebra för Riksbanken att instruera politiken.
Och ja, så.
det är ett envägs instruktionsförbud. Men där har man liksom, när vi hade Svantesson här i podden, så sa väl hon då att det där håller man ju på, alltså hon och Thedéen träffas ibland och man håller på att skruva lite grann i det där. Man har känt att det har inte varit helt, det är inte effektivt att ha total, att man jobbar emot varandra till exempel. Nej. Det är orimligt.
Ja, det är orimligt.
Jag tänker på sån sak som ränteavdraget till exempel. Om man skulle avskaffa det så vore det väldigt bra om Finansdepartementet och Riksbanken kunde samarbeta och säga nu sänker vi ränteavdraget. Men det innebär att Riksbanken också kommer kunna hålla räntan lite lägre eftersom det i sig minskar inflationen, att folk inte får tillbaka lika mycket pengar varje år på ränteavdraget. Och då kan Riksbanken sänka räntan och då gör man det mer acceptabelt för folk att få lite mindre ränteavdrag men samtidigt lägre ränta. Det är ju en bra lösning för alla. Men om Riksbanken då inte hålls till det utan bara kan göra vad den vill, så är det ju svårare att göra sådana.
Men och en av de stora ekonomiska lärdomarna de senaste åren, det är ju att vi har sannolikt överskattat penningpolitikens effektivitet för att bekämpa konjunkturproblem och underskattat finanspolitiken. Alltså, så att det kommer ju behöva göras, och det är väl egentligen det som sker nu, en, liksom en ombalansering där vi lägger större ansvar på det som Finansdepartementet råder över och lite mindre ansvar på det som Riksbanken råder över.
Jag tänker på en sak, en intressant grej som man kan notera när man ser hela klippet, för vi visade här liksom ett lite förkortad version. Det är ju det här att han säger att Federal Reserve, alltså den amerikanska riksbanken, arbetar för att ha låg inflation och maximal sysselsättning.
Ja, det är någonting som vi kan lära oss i USA, kan man ju verkligen säga. Och det är ju
det här dubbla målet.
Precis, det är någonting som kongressen på 70-talet drev igenom, mycket tack vare medborgarrättsrörelsen. Alltså Martin Luther Kings änka, Coretta Scott King, var med och drev på det, att vi ska se till att Federal Reserve också tänker på sysselsättningen. Och det gör också att man har en helt annan debatt om sysselsättning i USA än vad man har i Sverige, om arbetslöshet.
Du jobbar med, det behöver inte förekomma det, men du jobbar med en rapport, eller säg nu, om den amerikanska, alltså politiken för sysselsättning.
Som... Ja, det är inte jag som jobbar med det, utan det är en person som heter Jakob Segelin, som också var med i podden här om, när vi pratade om Mamdani i New York, som skriver en essay just om detta. Så att,
nej, men det är mycket spännande som händer där. Men nu har vi pratat, som vi ofta gör i det här landet, för mycket om Trump och USA. Det är som ett, liksom ett självskadebeteende. Nu ska vi ha trevligare. Nu ska vi prata om Sverige. Om vi har liksom, öppna med en öppen fråga då, Torbjörn. Ni kommer med den här utmärkta konjunkturanalysen före jul, ja, Nobeldagen. Och om du skulle svara på frågan då, vad befinner sig Sverige ekonomiskt just nu? Och vad har ni för prognos för nästa år? Hur är det i år? Hur blir ekonomin i år, helt enkelt?
Nej, men Sverige befinner sig i en tydlig återhämtningsfas. 2026 kommer bli ett bra år för breda löntagargrupper. Vi har betydligt lägre ränta än vad vi hade för något år sedan. Vi har goda reallöneökningar, faktiskt de bästa på 15 år ungefär. Och vi har en fruktansvärt expansiv finanspolitik som bara öser ut pengar. Så att det kommer vara ett bra år för de flesta löntagarna. Men, det finns några män här. Det ena männet är att grupper som bor i hyresrätt och lever på försäkringar och bidrag kommer att ha det tufft i år. Därför att hyrorna är eftersläpar. Så de baseras, hyresökningar baseras på inflationen för några år sedan. Och därmed blir hyran lite högre.
Och det har varit väldigt höga hyreshöjningar under flera år nu. Alltså 3-5% sådär.
Precis.
Och sammantaget över tid är det. Det blir mycket över tid.
Ja. Och sen finns det några män till. Och det är ju att den här uppstudsen vi ser nu, vi pratar kanske 3% tillväxt i år, beror ju delvis på att det har gått så knackigt tidigare. Så att, liksom att, det, så att, vi, att det går bra nu är liksom lite... Liksom, vi har tryckt ner ekonomin så mycket så att nu när vi släpper så bommar det upp. Liksom. Och det tredje som kanske ni är lite mindre bekymrade över, men det är ju att det är betydande underskott i de offentliga finanserna. Det vill säga att delvis är den här köpfesten som vi, eller köpfesten, men åtminstone den här mer positiva utvecklingen vi kommer att se hos hushållen, betalas ju väldigt mycket med lånade pengar. Vi har de största underskotten i år sedan 90-talet, om man då bortser från 2020 som var ett väldigt konstigt pandemiår. Så att det går bra sannolikt för löntagarna, de flesta, men det finns de här männen då.
Jo, men så är det ju att Sverige är ju, det säger man ofta, att Sverige är väldigt räntekänsligt, så att när räntan steg, när Riksbanken höjde räntan väldigt mycket, så drabbades ju hushållens ekonomi väldigt hårt och folk slutade konsumera. Men nu på nedvägen så är det ju samma sak, då det är många som inte har bundit sina lån, utan man märker ganska direkt när räntan sänks att man får mer pengar att spendera. Så det är väl andra sidan av det myntet vi ser nu, och därför så kommer Sverige kanske hamna på den övre halvan av EUs tillväxtliga, även om vi var i botten tidigare. Och sen så, som du sa, reallönerna nu kommer börja öka så småningom. Sen vet jag inte om vi hinner i fatt, hur lång tid det kommer ta att komma i fatt den här enorma tappet vi hade 2022-2023. Kan du säga någonting om det?
Ja, men det är också det visar också just det på, utifrån att vi hade så stor smäll, så att det där männet. Så väldigt dålig ekonomi under ett antal år, så blev det bra ekonomi, men det räcker faktiskt inte. Så trots att vi hade rekordhöga löneökningar förra året, 2025, i år 2026, så behöver vi ytterligare ett år innan vi är i fatt. Bara för att komma tillbaka där vi var. Alltså att bara för att ta igen tappet. Så att det visar ju liksom kraften i fallet.
Mm. Och som er rapport heter, jobbkris trots återhämtning. Alltså att trots att tillväxten nu kommer igång och ni förutspår 2,8% tillväxt i år. Vilket är ganska högt, eller egentligen är det inte högt alls, men det är högt jämfört med hur låg den har varit nu under de här senaste åren. Det har ju varit nästan noll tillväxt. Så det är ändå en hyfsad tillväxt, men arbetslösheten sjunker bara väldigt långsamt. Och det är ju, gissar jag, att det har i alla fall Konjunkturinstitutet skrivit att det är väldigt mycket ledig kapacitet hos företag. Många företag har kanske behållit sin arbetskraft i väntan på att konjunkturen ska vända och behöver inte nyanställa. Det finns redan företagen jobbar under sin kapacitet nu och det dröjer ganska länge innan de faktiskt behöver nyanställa folk. Eller varför,
ja,
varför
ser ni att den här... Så finns det också den här sorteringsfrågan att det finns ju, det handlar inte bara om ledig kapacitet, för det är ju det en del.
Alltså företagen har behållit personal de egentligen inte har råd med, för man behöver kompetensen, så tänker man det ljusna snart.
Ja, precis, man har hyvlat. Ja, det är två fenomen. Ja. Det ena är att mer som heltidsanställda kanske inte har varit fullt belastade. Så det är en mekanism. Och den andra mekanismen är att det finns ett antal branscher, framförallt inom privat service, där man använder sig av, där liksom timmarna är liksom en regulator. Mm. Där kan man liksom stoppa in i fler timmar till de som har timanställningar. Men så ytterligare en mekanism, det är ju att när företagen börjar efterfråga arbetskraft, så är det tyvärr inte de arbetslösa man först går till. Utan då går man kanske till IH eller Komvux eller till högskolan. Och så tar man de som har valt att plugga för att det har varit lite dåliga tider. Så att det är först liksom när sen kommer man till de arbetslösa. Så att det finns ju liksom någon typ av kö.
Mm.
Och så därför jag brukar säga att det bästa sättet att bekämpa arbetslöshet är att folk inte blir arbetslösa.
Exakt.
För det är så jävla svårt att få ner arbetslösheten när det väl har kommit upp.
Ja, och det här påverkar inflationen också, att företagen nu konkurrerar om vissa grupper. Och liksom budar över varandra för att höja lönerna för de grupperna som redan har jobb, istället för att anställa ur den här stora poolen som inte har jobb. Så att det är både dåligt rent arbetslösheten och för inflationen.
Johan Alfonsson gav ut en bok här i höstas som vi var inblandade i, som heter Vad händer med arbetarklassen? Och där han pekar på att det finns också skillnader i de här förlorade decenniet av reallöneökningar. Att det har ju drabbat LO-kollektivet mycket hårdare än det har drabbat liksom högre tjänstemän. Att man har liksom man har förlorat mer. Man är ju närmare säkert märket. Det är breda löntagargrupper som liksom, i LO-kollektivet framförallt, som ligger runt märket. Och man har ingen löneglidning på samma sätt och så. Vad tänker du kring det där? Att det är inte som du säger då med hyresgäster, med hyreskontrakt och människor nu som lever på ersättningar från sjukförsäkring och förtidspension och så vidare. De grupperna är ju verkligen förlorare. Och sen har man då liksom lågavlönade eller grupperna som också är det. Vad tänker du om liksom orättvisan, att det är så jäkla snett fördelat? Vi har ju pratat väldigt mycket om den medelklass som är belånad och har fått höga räntor. Men man har pratat väldigt lite om liksom de som verkligen lever på marginalen eller under marginalen. Och den här regeringen har inte gjort någonting för dem, nästan.
Ja, men först ska man väl säga att när man tittar på LO-kollektivet så är ju det ägda boendet norm. Alltså majoriteten av LO-förbundets medlemmar äger ju sin egen bostad. Man bor i småhus eller bostadsrätt.
Och de flesta bor inte i Stockholm.
Precis. Men det är klart, bor man i Stockholmsområdet så bor man med stor sannolikhet i en hyresrätt. Eller mycket högre utsträckning. Så är det. Men jag är ju en väldigt stark förespråkare för den svenska kollektivavtalsmodellen och den lönebildningsregim vi har. Det har kommit rätt så nyligen någon väldigt intressant genomgång av som helt enkelt försökte reda i varför är det så att Nordeuropa är mer jämlikt än övriga världen. Och så gick igenom liksom, skattesystem och olika omfördelningar. Det som du kokar ner till, det är ju vår lönebildningsmodell. Det är den som är väldigt, väldigt utjämnande. Jag är ju helt övertygad att det viktigaste vi kan göra, det är inte politik. Det viktigaste vi kan göra, det är att försvara den svenska lönebildningsmodellen. Se till att fackförbunden är rimligt starka så att man kan upprätthålla den. Se till att lägsta lönerna är på okej nivå. Det är den viktigaste frågan för inkomstfördelning i Sverige.
Och det här att man liksom, nu har vi haft några speciella, alltså egentligen ett speciellt decennium bakom oss med både krig och och pandemi och nu liksom nytt kaos. Men om man tänker liksom de här snart 30 åren som vi har haft märket och industrinormeringen i dess nuvarande form, så är det ju det här när det finns ju en väldigt kraft i när liksom hela arbetarkollektivet och löntagarkollektivet får liksom 2, 2,5, 3% löneökningar och det i praktiken då blir 2 1,5-2,5% reallönetillväxt varje år. När det pågår i 25-30 år, då blir det en väldigt hävstång. Vi har ju tidigare liksom sett, liksom, jag menar en stor del av det som har hänt i USA är ju också att arbetare och medelklass har ju inte fått reallöneökningar på, alltså egentligen orimligt, alltså 20, 30, 40 år. Och i Sverige har man fått det. Och det är ju hela skillnaden. Det är ju en enorm skillnad. Alltså, det finns ju säkert olika uppfattningar i fackföreningsrörelsen om exakt hur man ska skruva i liksom, hur de här modellerna ser ut, va? Och procenten och så. Men själva grundakkordet att facken i Sverige och en del andra länder gör att arbetare och löntagare får löneökningar och att det är jämnt spritt hyggligt.
Ja, och det är precis som du sa innan, att liksom, när vi kollar på arbetarkollektivet och det gäller delar av tjänstemännen också, det är att det finns ju väldigt lite löneglidning. I delar av LO-kollektivet finns det ingen alls. Den är så liten så att det finns en närmast negativ löneglidning. Det vill säga att...
Det glider inget alls.
Nej, så att min enkla uppfattning är att det är jätteviktigt att ta ut löneutrymmet. Det löneutrymme som finns behöver tas ut. Därför att väldigt få arbetaryrken får någonting gratis. Och det, vi ser det på datan. Liksom att, det var ju samma sak när avtalen prolongerades, så att man pausade i början på pandemin. Då blev det inga löneökningar bland arbetaryrkena. Men bland tjänstemannayrken så rullade det på lite grann ändå. Så att det är världens enklaste tes, men jag är helt säker, 100% säker på att det är så det är. Att man måste ta ut utrymmet, för att om man inte gör det så kommer någon annan ta det.
Gör man det då? Alltså, om jag försöker förstå vad du säger, alltså, gör man det eller gör man inte det, eller finns det ett lite större utrymme att ta ut?
Jag tror det, alltså, i grund och botten så har man, jag tror att man, om man ska liksom recensera, det är alltid lätt att recensera bakåt i historien, men om vi skulle kolla bakåt, så är det väl så att man under några år i slutet på 2010-talet antagligen tog ut lite för lite. Och nu har vi ju växlat upp ju. Så nu landar vi ju på löneökningar som börjar på en trea.
Ja, det är bra. Ja.
Och det är klart att då blir det också, det är det vi ser nu också, då blir det också rejält med pengar i plånboken till breda löntagare.
Och det är liksom den här liksom inlandsiseffekten liksom, på något sätt att när en sak som börjar med en 2,5 eller 3, alltså när någonting ökar med 3% per år, typ tillväxten när vi har högkonjunktur, då om det får tugga på i 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, då är ju det något, då är det som att man flyttar sig några våningar upp i ett hus. Men om det blir noll, då blir man ju fattigare för varje dag som går. Alltså det är den man ser inte effekten direkt. Den syns på distans. Man ser den efter ett tag.
Och sen finns det ju tyvärr en växande grupp, om jag har förstått saken rätt, av löntagare som står utanför den här modellen, som inte riktigt nås av de här, som kanske har kollektivavtal på pappret, men som inte, där det inte finns någon på plats som kan se till att det verkligen, att villkoren uppfylls, och som går på timmar, som har de här gigjobben, det som vi pratade med i den andra podden som vi har avgått alla med Julia Lindblom, att det finns det hotet där från den svenska modellen, att det kan liksom uppstå en informell sektor i utkanten. Alltså, är ju någonting man får.
Ja, men precis, hon har ju skrivit en utmärkt bok som heter Den sista milen, som handlar liksom om gigjobbare och deras ganska vedervärdiga villkor. Vad tänker du om det som facklig ekonom? Liksom, att det här, att det liksom, vi har någon sorts försumpning på arbetsmarknaden. Vi har det i byggsektorn med underleverantörskedjor. Vi har haft Söderström och även Johan Lindholm här när han fortfarande var byggnadsutförande.
Och Johan Danielsson.
Alltså, och Johan Danielsson. Alltså, det här som är för de allra flesta i Sverige som har ordnade villkor och har kollektivavtalstäckning och så vidare. Det är någon sorts 1800-talsverksamhet som föregår i ganska stora delar av ekonomin. Och som blir någon sorts andra eller tredje klassens medborgarskap. Eller de är inte medborgare kanske, men många av dem. Men det är liksom, det här är ju ett jävla hot mot sammanhållningen.
Och det är lite av spegelbilden av det jag började säga. Alltså att det faktum att Sverige är ett välfärdsland är inte en effekt av den offentliga sektorn. Det är minst lika eller mer effekt av den svenska modellen. Vilket naturligtvis betyder att de som inte är del av den svenska modellen har det väldigt, väldigt... I och med att vi har stoppat in så mycket av den utjämnande och delen i modellen. De som är utanför modellen får det väldigt, väldigt tufft. Och menar, svensk LO, fackföreningsrörelsen, framförallt LO-förbunden, är ju världsbäst på att teckna kollektivavtal. Men det är ju drygt 90% som har kollektivavtal. Det betyder att det finns knappt 10% som faktiskt inte har det. Och där handlar om löner, men det handlar också väldigt mycket om pension.
Hur många är det, 90% av LOs områden?
LOs områden.
Okej, okay, för att jag tänker att det vi oftast tänker på är ju att vi har någon gång haft att göra med någon sån här PR-byrå som vill jobba med oss och som vi inte jobbar med och som sen visas inte kollektivavtal och då kan vi inte jobba med dem. Det finns ju sådana segment, men det är inte de är inte inne i de här 10%, det är det jag menar.
För tjänstemännen är mycket sämre på att teckna kollektivavtal. Där är det ju kanske 30% som inte har kollektivavtal. I deras fall så är det ofta inte jätteproblematiskt. Den här PRB som du nämner.
De har ganska bra villkor förmodligen, men de ska ändå ha kollektivavtal.
Men på arbetarsidan så brukar det vara så, har man inte kollektivavtal så har man ursliga villkor. Det är därför man inte vill teckna kollektivavtal. Och då handlar det om knappt 10% ungefär. Och de har då, dels är det lön, dock tror jag att själva liksom månadslönen skiljer sig inte nödvändigtvis jättemycket därför att den är liksom lite normerad. Det som skiljer sig, det är alla villkoren. Och inte minst tjänstepensionerna. Och tjänstepensionerna är jättestor grej. Alltså har du jobbat i kollektivavtal så betalas det in varje månad minst 4,5% extra i pension, vilket gör att du kommer få en dräglig pension. Har du jobbat utan tjänstepension så kommer du inte ha en dräglig pension. Men jag menar ju att svensk fackföreningsrörelse har en enorm moraliskt ansvar. Alltså i och med att vi har konstruerat Sverige som vi har gjort, där vi har liksom lagt så mycket av människors trygghet i modellen, vilket jag är så jättemycket för.
Ja, ja.
Men då måste man också säkra att så många, helst alla, också täcks av den. Då har vi ett jättestort ansvar. Och sen har vi också det som du är inne på, Max, att tyvärr är det så att det är inte så enkelt som vissa fackliga företrädare ibland säger, att man har kollektivavtal, inte kollektivavtal. Det räcker inte med kollektivavtal. Det måste finnas någon som upprätthåller villkoren. Och det ser vi inte minst på byggsidan. Kommer in utländska företag, tecknar kollektivavtal, men kanske inte har några medlemmar bland sina utländska arbetare. Vem kontrollerar då att man följer avtalen? Så att vi måste både ha kollektivavtal och aktiva medlemmar, förtroendevalda som bär upp dem.
Precis, det är ett enormt arbete som liksom görs av tiotusentals, hundratusentals människor liksom, som ibland kan jag fundera på så här, att man borde göra allting för att stärka fackliga medlemskapet, alltså att människor har lätt att gå med. Det är ganska kostsamt för många. Alltså, jag tror många, inte minst i en inflationskris, känner att det kan bita ganska hårt om man knappt har råd till hyran med avgifter och avkastning. Och det var en av de här sakerna som Reinfeldt-regeringen då gjorde 2006-2007, när man chockhöjde då liksom avgiften till A-kassan och fackföreningsavgiften, vilket du fick framförallt i arbetaryrken, människor tvingades lämna liksom.
Ja, man knäckte ju i praktiken vissa sektorer, inte minst liksom med privat service, liksom som
hotell och restaurang tappade hälften av sina medlemmar på grund av det.
För att jag tycker liksom att eftersom fackligt medlemskap liksom, och det leder till då genom att man kan ha den här modellen där parterna gör så mycket av liksom annars myndigheters jobb, kan man säga, så kan man ju fundera på om man inte skulle ha liksom 100% avdragsrätt för den där avgiften.
Samma sak faktiskt. Ja.
Ja, avdragsrätten är egentligen, det är egentligen obegripligt att det inte finns där, med att arbetsgivarsidan har avdragsrätt, så det är väldigt konstigt att inte arbets...
Det borde införas dag ett om vi byter regering.
Ja, verkligen. Ja,
och även liksom en borgerligt sinnad politiker borde faktiskt förstå att om man nu tycker att den svenska modellen,
det ska vara jämlikt,
man gillar den, så behöver det finnas liksom en motpart.
Och det fattar ju ofta arbetsgivare, ja, förstår ju detta.
De förstår ofta väldigt bättre ofta.
Men de har ett annat intresse. Ja,
jo, de har ett annat intresse, men de som jobbar verkligen som som arbetsgivarparter och de är inte fiender till fackföreningar. De vill ha dem för att de vill ha liksom starka motparter. För att det, ja.
Det är förstås en blandad kompott på den sidan.
Ja, det är klart det. Och Elon Musk är också en arbetsgivare.
Det finns väldigt många bra arbetsgivardelar. Det finns också ett antal som kanske inte fullt ut står upp på de svenska modellerna.
Nej, vi har ju märkt under Tesla-konflikten här där det har varit ganska tyst från stora delar av svensk näringslivsstrukturen där. Om man går tillbaka till liksom lönefrågan, hur lång tid tror du att det kommer ta, eller bedömer du att det kommer ta, innan så att säga, en byggnadsarbetare, en undersköterska, kommunal eller så, kommer tillbaka och förbi den här nivån där som man förlorade under den här inflationskrisen? När är man tillbaka?
Vi gör några enkla beräkningsexempel i vår rapport, och man kan väl konstatera, som jag sa innan, så räcker det inte med de här goda reallöneökningarna 25 och 26 för att komma tillbaka. Vi behöver 27 också.
Ska kommer vi sen, räcka? Kommer räcka, tror
ja, då, där behöver vi någonstans behöver vi komma tillbaka. Men sen beror det på, sen är frågan, vad är det för bana vi kommer gå in på sen? Är det de här 0,5% som var i slutet på, då pratar jag realt, i slutet på 2010-talet? Eller är det de här kanske snarare 1,5% som är mer liksom det normala? Eller blir det till och med 3% som det är nu? Alltså alla tre, liksom, alltså, menar, är det 3% reallöneutveckling? Det är kanske lite mer, det är kanske lite orealistiskt. Men skulle vi ha 3% reallöneutveckling även kommande år, ja, men då kommer ju rasa förbi uppåt ju. Men det är mer realistiskt är väl att vi landar på reallöneökningar på kring 1,5% framåt.
Jag vill säga en sak till om det här med att tillväxten återkommer men arbetslösheten består. Mm. Det finns ju faktiskt också en positiv förklaring till det skulle man kunna säga, och det är att det är fler som går in i arbetskraften. Att det är fler som har stått utanför arbetsmarknaden som nu börjar söka jobb, som ni tar upp i rapport. Och det är ju positivt kan man säga. Men det visar ju samtidigt också vilken, alltså att arbetslösheten är mycket högre än de här 8,6%. Det finns ju en latent arbetslöshet, alltså folk som inte ens söker jobb. Och den är ju kanske uppemot 12 eller 13%. Om man räknar dem också som arbetslösa, så är det ju ett mycket större problem än bara de här 8,6%.
Men alltså, om man tar arbetslöshetsfrågan då, innan vi går vidare på liksom resten av finanspolitiken och realekonomin. Alltså, Max, du och Tony Johansson var ju förra sommaren här, skrev en rapport, ja det är snart ett år sedan, om full sysselsättning. Där ni pratar om begreppet som högtrycksekonomi, att man liksom ska gasa sig förbi den här arbetslösheten. Och liksom, alltså trycktesta så att människor får jobb, och till slut även de som är ganska långt från arbetsmarknaden idag kan få ett arbete, som det kanske var i Sverige på 60-70-talet. Vad tänker du om den här, liksom, hur ska man skapa full sysselsättning? För ni presenterar ju som liksom att en viktig beståndsdel som glöms bort, det är ju det allmänna, liksom, alltså allmänna trycket i ekonomin.
Köpkraften i ekonomin, investeringarna.
Investeringarna helt enkelt.
Men, och jag tror att tillbaka till det med, alltså det bästa sättet att bekämpa arbetslöshet är att folk inte blir arbetslösa. Så därför egentligen, det hade varit mycket mer effektivt om man hade bedrivit den här expansiva finanspolitiken.
22-23.
Ja, precis. Så att inte
men folk... Men ingen valrörelse då?
Så att man bedriver en expansiv politik nu tror jag de flesta tycker är ganska rimligt. Men det kommer vara mycket, det är mycket mer ineffektivt ur ett arbetsmarknadsperspektiv för att få ner arbetslöshet än om man har gjort under 22-23. Och det är bara att kolla på de andra europeiska länderna, att den här arbetslöshetsutvecklingen som vi har haft i Sverige är väldigt mycket ett svenskt fenomen. I genomsnitt så har alltså arbetslösheten i Europa inte ökat under inflationskrisen.
Nej, det är helt, som du säger, det är helt och hållet ett svenskt fenomen. Och man kan ju skylla på Riksbanken, visst att den har höjt lika mycket som ECB, trots att vi är dubbelt så räntekänsliga. Men det är också regeringens uppgift att dels se till att stävja inflationen på andra sätt, så Riksbanken inte behöver höja lika mycket. Till exempel genom att sätta ett elpristak, till exempel genom att sänka matmomsen då 2022-2023, när det verkligen behövs, och inte nu. Sänka elskatten och sådär. Och just bekämpa lågkonjunkturen redan från början och göra det på sätt som också är inflationssäkra.
Jag tycker den här punkten som Max är inne på, alltså, vi har ju kritiserat väldigt hårt liksom, Svante, som passiv, närmast liksom avsomnad liksom, politik, inte minst för liksom, grupper med svag köpkraft. Vad är din, hur ser du på regeringen?
Nej, men jag vill samma bild som Max, jag skulle kanske faktiskt lägga mer skuld på Riksbanken än på finanspolitiken för den här utvecklingen. För Riksbankens politik har, skulle jag säga, varit helt felbalanserad givet då den höga belåningen i Sverige. Så det är väldigt enkelt att höjer man räntan i Sverige så skadar ekonomin mycket mer, därför är vi högre belånade och vi har rörlig ränta. Det som jag tycker man ska kritisera regeringen för, det är kanske inte lika mycket omfattningen som valet av instrument. Och det var ni också inne på. Alltså flera av de här instrumenten som man använder i andra länder i Europa borde man använda i Sverige. Matmomssänkning är ju en utmärkt idé. 2022, 2023, 2024, 2026. Är du mindre effektiv? Men elpristak eller sänkta avgifter i kommunal välfärd eller vad det kan vara. Allt sånt borde man ha gjort. Tagit ner kollektivavtals tax. Väldigt praktiska saker.
Och som också blir fördelningspolitik oerhört effektivt. Ja. Va? Mm. Alltså, och här, vi har ju pratat om Isabella Webers tänkande. Vi har pratat om det här liksom löpande Är du liksom som, vi har ju känt varit bekant i 30 år sedan du var liksom, vi var båda aktiva i liksom ungdomsrörelsen här, i socialdemokratiska ungdomsrörelsen. Jag hoppas att det inte avslöjar någonting hemligt här. Du pluggade på Handels och så, och jag tänker att är du liksom förvånad över, för jag är ganska förvånad att den här typen av liksom oortodoxa, alltså jag är väldigt glad, men liksom att det har blivit ett sånt uppsving det, i debatten internationellt, och även länder som Spanien och så som har provat de här typen av liksom, ja men att man sätter tak för saker och ting och alltså helt enkelt sänker priserna eller håller nere priserna istället för att det Sverige gjorde, att helt passivt låta priserna skena och sen försöka döda ekonomin med höjd ränta. Men är det också liksom, jag är förvånad över dels att, och glad över uppsvinget, men också förvånad över att det har varit så tyst i Sverige om det här. Att det i Sverige känns som att det är så oerhört ortodoxt att man avfärdar liksom Calmfors och andra, bara avfärdar alla typer av saker som inte är enligt deras egna skrivna regelbok. Men det har ju fungerat i andra länder och vårt har ju uppenbarligen varit ganska dåligt. Nej, men, för att hålla elpriserna ja, lite mer nere.
Alltså, det här, jag skulle kunna ranta hur länge som helst.
Gör det bara, vi kan
lägga ut. Om Sverige som, för Sverige är ju, vi säger att vi är Sverige land lagom, det är vi inte. Vi intar ju alltid extrema positioner. Och det gäller ju även det här. Alltså precis som du säger, det är fullt normala länder i vår omvärld som tänkte, men hur ska vi lösa detta praktiskt?
Ja,
kanske man kan liksom justera lite där och skruva lite där. Men i Sverige så blir det så väldigt extremt att nej, vi måste ha fullt prisgenomslag så att folk vet om att nu ska vi spara energi. Alltså jag har hört...
Det är som ett nyliberalt prästerskap. Alltså Iran har, nu som nu kanske faller här, ett jävla väktarråd liksom, så här mullorna. Men det är som att vi i Sverige har ett gäng liksom ekonommullor liksom, som styr staten.
Jag har ju en teori, jag tänkte någon ska skriva något längre om det.
Vi har en essäserie, du har kontraktet klart här.
Ja, men det handlar om alltså, varför intar Sverige alltid extrema positioner? Och jag tror att, jag börjar tänka att kanske det handlar någonting om vår storlek. Alltså vi är tillräckligt stora för att tro att vi har alla svar själva. Men vi är för små för att ha liksom pluralismen. Vilket gör att vi får liksom ingen bra liksom mångfald i diskussionen.
Vi är en liten stormakt liksom.
Ja, lite så liksom, och vi tror inte vi behöver lyssna på någon annan. Och det är ett lysande exempel där med, jag menar, hur kan det vara så att det framstår som närmast att det bara var Vänsterpartiet eller uttalat vänsterekonomer som sa helt normala saker som att ja, man kanske ska fundera på om man ska taka elpriset under lite tag.
Och pausa matmomsen, ja. Liksom halvera den eller ta bort den en stund.
När alla andra EU-länder typ gjorde det.
Och nu har vi faktiskt gjort det i Sverige. Då har den här regeringen infört ett elpristak faktiskt. Ja, nu, sent om sidor när det är för sent. Ja, det är bra inför nästa kris. Ja. Och det är ju för sig positivt också att vi kan lära oss även om vi gör det sista av alla. Så att...
Och de tar bort matmomsen 1,5 år från 1 april va?
Ja,
och
typ 1,5
år. Och, det, liksom, och nu blir det egentligen bara ett sätt för borgarna att sänka skattetrycket.
Just över val.
Just över valåret, ja, och förmodligen vinsten för ICA.
Att man riskerar att ta ner inflationen så pass mycket med när matmomsänkt att det nästan blir ett problem.
Deflation.
De är så jävla osynk alltså.
Ja.
Men det är också så här, det intressanta är också så här, den här Bagdad Bob, alltså jag är ju inte nationalekonom. Det är därför hela den här podden är att Dan Sunen äntligen ska lära sig någonting om ekonomi. Han får träffa jätteduktiga personer och så berättar de för honom hur saker fungerar. Och då är det ändå så här att om man är en idiot som har läst ekonomisk historia och inte är skolad av väktarrådet, liksom, mullorna på Handelshögskolan, då är det ganska så här, okej, vi har en situation där priser stiger och väldigt stor del av detta är priset för lån. Då är det ju ganska intressant att höjer man då räntorna så stiger ju också inflationen. Så man jagar sin egen svans och då tar man fram mått som det är det man lutar sin ekonomiska politik där man inte räknar in räntorna.
Mm. KPIF.
Nej, men det är så här, när man ser det liksom utifrån, man är inte helt institutionaliserad i detta, att man ändå som jag ändå tänker att man ser det lite utifrån, inte att man kan varenda sak liksom. Då är det ganska häpnadsväckande hur man kan konstruera analysen om vad man skulle göra 2022, 2023, 2024 utifrån detta. Det har ju förvärrat problemen på väldigt många sätt och skapat arbetslöshet.
Ja, men jag menar att detta är, jag skulle göra en lång lista på olika typer av frågor. Att vi springer i en svensk riktning som avviker från omvärlden och vi inte tar in det som andra länder gör. Och alltså, det gäller faktiskt väldigt många olika frågor. Alltså, man kan ta något helt annat som typ det här med vissa konstiga saker som utvecklats när det gäller kriminalpolitik, Thomas Quick och liknande.
Mm.
Och så dolda minnen och grejer.
Ja, ja.
Också liksom så här, det är något helt annat.
Ja, ja.
Men det är samma fenomen.
Narkotikapolitiken.
Enda svenska krus per hava skulle den heta.
Ja, men det bästa tydliga exemplet är väl när vi binder räntan till, och kör upp till 500%. Liksom, så alla ekonomer tycker det är jättebra det.
Ja.
Det är helt galen det liksom. Ja. Och sen efteråt så var alla, nej men det var jättedålig det.
Och man kan ju tänka på utrikespolitiken också. Tänk på det här citatet av Maria Malmö Stenigård, att vi får inte sticka ut på ett sätt som skadar oss. Men Sverige har ju verkligen stuckit ut när det gäller Israel och Gazakriget. Att Sverige var ju, förutom USA, så var ju Sverige det enda land som gick på den här bluffen om UNRWA, att de var infiltrerade av Hamas och liksom att vi skulle skära av stödet till dem. Så vi, den här, som du sa, vi är inte landet lagom på något sätt. Vi är liksom landet
extremt. Eller som Malmö Stenigård sa igår, det var ju dagens DN, vi spelade in det på torsdagen. Det USA gör är dåligt. Alltså det är liksom
wow.
Jättedåligt. Apropå Grönland och Venezuela och så. De gör dåliga saker. Kraftfullt språk från vår utrikesminister. Och det var ändå rubriken. Det var rubriken. För vi måste ha någonting kraftfullt av det hon sa. Vi hade ju Svantesson här. Vi har pratat om hennes höstbudget. Eller budgeten för innevarande år. Och vi stod sig av. Först blev lite glad. Sen funderade på vad pengarna gått till. Och det är att den här regeringen Svantesson har ju. Som lyder under ett överskottsmål. På en tredjedels procent, har ju inte följt det. Och ni som lyssnar på den här podden vet att vi kanske inte ligger sömlösa om natten om detta. Nej. Men man kan ändå, det som hon siktar på för 2026, alltså året vi är inne i, det är ett ganska stort, mycket omfattande underskott.
Och det är inte ett balansmål heller?
Nej, det är inte ett balans. Det är underskott på 167 miljarder och väldigt mycket av detta går då till skattesänkningar. Vad tänker du om detta? Vad är liksom LOs take på underskottsnivån nu och framförallt kanske vad det går till?
Nej, men själva liksom, det faktum att man bedriver en expansiv finanspolitiken har jag liksom inga stora synpunkter på.
Det står i din tjänstbeskrivning att du är positiv till.
Ja, nu tillhör jag kanske till av de som inte liksom är superentusiastisk, men jag tycker ändå liksom, det är fullt rimligt.
Men framförallt att vi ska ha låg arbetslöshet.
Det tycker jag väldigt mycket om. Ja. Men att en expansiv inriktning, men däremot naturligt när det gäller vaden av instrument så är de ju problematiska. Och de är problematiska både därför att de är, i flera fall är inte särskilt träffsäkra, men också att de i flera fall är permanenta. Och även det som kallas för tillfälle, matmomssänkning, det är ju naturligtvis
så. Den kommer aldrig höjas igen.
Man ska aldrig säga aldrig. Det kommer bli svårt. Dels är det mycket som är permanent, att man stimulerar ekonomin, men i praktiken så ligger ju de här skattesänkningarna sen kvar. Och flera av de här grejerna är ju inte effektiva. Alltså det är klart att där finns ju god forskning och empiri på detta liksom, vad som är effektivt, och det är inte effektivt att sänka skatter för de med höga inkomster ur ett konjunkturperspektiv. Så kan man argumentera ur ett ekonomiskt effektivitetsperspektiv att det finns beräkningskonventioner och sånt som eller beräkningar på finansdebatten, men man kan tycka vad man vill om dem. Det kan man kan ju argumentera på ett strukturellt sätt, men ur ett konjunkturperspektiv så tror jag att alla är överens om att de här sakerna som regeringen har gjort och gör i år i väldigt stor utsträckning inte är det mest effektiva valen av verktyg.
Ja, för att det går till folk som sparar sina pengar istället för att konsumera dem.
Så hade man det bästa exempel är ISK till exempel. Men det är klart att man sänkte skatter på ISK-sparande. Det är kontraproduktivt.
Ja.
Det uppmuntrar ju folk att sluta konsumera och börja spara.
Ja, visst.
Så, det är liksom, så det finns ju exempel till med negativa effekter.
Alltså det jag har reagerat över då, för man kan ju ha verkligen synpunkter på liksom vad man använder pengarna till. Jag tycker ju, passa på att säga det då, att vi argumenterar ju för liksom expansiv ekonomisk politik och möjligheten att ta underskott för att göra nödvändiga investeringar och finansiera nödvändiga saker och framförallt sänka arbetslösheten och göra klimatinvesteringar och järnväg och så vidare. Produktiva investeringar. Men det här är ju liksom till väldigt stor del någonting helt annat, förutom att Svante som faktiskt i podden sa, vilket fick mig nästan ramla baklänges här. Ni får aldrig glömma, för hon hävdade att konjunkturen kommer vända med den här. För ni får aldrig glömma kraften i de statliga investeringarna. Och läs om någon gammal Gunnar Sträng liksom. Men från socialdemokratiskt håll, nästan dagligen nu så får man liksom, tycker jag att det är en slentriankritik mot den här regeringsbudget. Inte om vad de gör primärt, som du var inne på, utan att man nu lånar. Vad säger du om det? Alltså, ja, men det hamnar det, vi problematiskt? För sen kan, förhoppningsvis då, ur mitt perspektiv, så har vi en annan regering, en S-led regering efter valet, som kommer liksom sitta ett läge med balansmål och det här saldot som Svantesson lämnar efter sig. Är det inte risken att de gräver en grop för sig själva här?
Jo, det kan det vara. Men annars är det, så det är för attraktivt för att inte sägas. Det är klart att det är världens mest attraktiva slogan att, vi har Max pratat precis innan vilken studie. Det är klart att man vet vad de kommer säga.
Ja.
Varje borgerlig finansminister har lämnat efter sig stora budgetunderskott på lånade pengar. Eller skattesänkning på lånade pengar. Det är sant. Och det är klart att...
Och har haft väldigt otur med konjunkturen, ja, också. Så oavbrutet sedan 1900.
Det är för... Det är klart att det är för attraktivt så att inte sägas. Så det är klart att de kommer säga det så att till våra öron blöder. Och jag tror faktiskt att hade vi varit på den sidan så hade vi sagt samma sak. Därför att det är så effektivt. Sen har du förstås det är ett problem att den dagen man vinner så ska man sen regera på den sloganen. Och det är betydligt svårare.
Ja, och då ska man strama åt plötsligt. Om man nu under valkampanjen säger ni är så oansvariga, har jättestora underskott.
Mm.
Okej, då vinner man valet och sen så är arbetslösheten fortfarande hög. Då ska man plötsligt börja strama åt för att nå det här balansmålet. Jag minns att Socialdemokraterna någon valrörelse hade, de gav ut disktrasor där det stod vi städar upp efter borgarna, att vi sanerar ekonomin och stramar åt. Alltså som läget är nu, lågkonjunktur, 8,6% arbetslöshet, jättelåg inflation, nästan risk för deflation. Det är självklart att man ska ha underskott i ett sånt här läge. Sen så ska man ju absolut inte bara ha det som skattesänkningar till höginkomsttagare, så att det är där man borde lägga kritiken. Så att jag tycker man binder ris åt egen rygg genom att ha den här linjen, att man kritiserar dem för att de är oansvariga. Liksom, är det inte mer oansvarigt att lämna folk i sticket och inte sätta dem i arbete och inte se till att ekonomin återhämtar
sig? Och sen tycker jag också, jag tycker verkligen fördelningsprofilen har varit bedrövlig, alltså under den här inflationskrisen också med liksom barnfamiljer som knappt ska sätta mat på bordet och liksom ICA-handlare som skär emellan enorma vinster och skickar fram sina lobbyister då för att förklara att den här vinsten är inte så stor som den ser ut liksom, medan de märker om köttfärsen och gömmer paketen medan PROs matundersökning pågår liksom. Alltså, det är verkligen, man behöver göra någonting här, men jag ser ju väldigt oroligt på liksom, vad som händer i Storbritannien nu, där liksom Labour-regeringen kommer in, upptäcker att de har ett stort underskott efter Boris Johnson och Cameron, och Storbritannien är i ett väldigt dåligt skick ekonomiskt, de har liksom satt sig i det själva tyvärr, men där man nu då gör enorma nedskärningar i transfereringssystem inte minst, och där man ser från enorm då missnöje liksom, och risken är ju här att man om man backar ut från det här liksom snävt ekonomiska, som ju naturligtvis är viktigt, men vi behöver ju också ha demokratin kvar och vi behöver ju undvika att fler semifascister, kryptogalningar får makten i stora europeiska länder. Och där tänker jag, vad tänker du om det? Att den här, alltså, socialdemokratin senaste 15 år har ju varit väldigt mycket att man ska stoppa Sverigedemokraterna. Det har handlat om att rädda demokratin. Jag tycker det är en viktig kamp att försöka hålla dem borta. Men det som vi har pratat väldigt mycket om i den här podden, för mig handlar det väldigt mycket om att med ekonomisk politik, omfördelning, full sysselsättning, investeringar, framtidshopp och vardaglig liksom, köpkraft, reallöneökningar, se till att vanliga människor, att man drar undan mattan för en del av den här, det allmänna missnöjet, känslan av att vara i bakvatten. Inte risken då att om vi får, alltså, vilket jag hoppas, att vi får en socialregering, att man då sätter sig, eftersom socialdemokratin ofta är väldigt duktiga på att följa regler som man inte måste följa. Svantesson skiter ju reglerna, men vi kommer kanske följa dem. Vad tänker du om, eller vår sida, vad tänker du om det, att borde vi ha en diskussion, vi har det ju nu i arbetarrörelsen, om att fan, det här finanspolitiska ramverket man tog nu. Jag tycker man ska ha ett ramverk, men man skulle kanske ha ett nytt ramverk. En ny regering, en ny riksdagsmajoritet kanske skulle ta ett nytt ramverk där Ukrainas stöd, kärnkraftsinvesteringar, försvarsinvesteringar är i ramverket. Varför ska det ligga utanför? Eller har liksom ramverket egentligen spelat ut sin roll?
Det finns ett antal saker som jag vill svara på dig. Det ena är då att vi befinner oss i en mycket bättre position än Storbritannien. Storbritannien har liksom i grund och botten en irrationell ekonomi som egentligen, mycket fokuserat på småhusägande, småföretagande. Man hyllar liksom det ineffektiva. Det är extremt
med helt enkelt matte i badrummet.
Irrationell ekonomi. Sverige befinner sig på en helt annan spot, så att jag liksom inte har inte samma oro där för Sverige. Sverige befinner sig i ett ganska bra läge. Vi har ett bra näringslivsstruktur, väldigt välfungerande företag. Vi har liksom en svensk modell. Så att vi har en
jättelåg statsskuld.
Också låg statsskuld. Så där ser jag liksom inte riktigt några likheter med Storbritannien. Däremot, när det gäller själva ramverket, så måste man ju förstå. Jag tillhör de här ganska gråmiljerade liksom arbetarrörelseekonomerna som jag har liksom inga stora synpunkter på. Jag har aldrig varit en stor liksom motståndare till det ekonomiska ramverket. Jag har till och med varit förespråkare för en viss stramhet. Däremot måste man ju förstå att allt är liksom en barn av sin tid. Alltså det svenska ramverket är ju en barn av en helt annan tid. Av en 90-talskris. Och vi kan diskutera de exakta bakgrunderna till det. Men det var ju svaret på frågeställningar för 30 år sedan. Frågeställningar idag ser helt annorlunda ut. Det handlar väldigt mycket om underinvesteringar idag.
Så det är en medicin som är idag, oavsett om man tycker att det var rätt medicin 1998, så kan du konstatera att den till stor del är feldoserad i alla fall idag.
Det är min enkla, så skulle jag beskriva det. Eller jag skulle inte beskriva det så, men det var en effektiv sammanfattning. så man måste ju adressera de problem som finns idag, och det handlar väldigt mycket om underinvesteringar. Nästan självklart som ni och lyssnarna känner till, men bara det faktum att Malmbanan har spårat ur vid två tillfällen, kanske en av de viktigaste industrierna i Sverige, och vi kan liksom inte transportera dem till hamnen. Så det är helt oacceptabelt. Eller det faktum att vi har jättemycket energiproduktion i norr, men fått ner till södra för att inte byggt stamledningar. Det är exempel på exempel på exempel på exempel. Det är Sveriges stora problem. De måste vi lösa.
Och sen plötsligt ska vi ha 5% av BNP som vi ska lägga på försvaret. Om vi då inte får gå med underskott, utan allt det ska man ska höja skatter för att finansiera allt det, så blir det ju väldigt lite kvar. Så att jag tror inte man ska använda den retoriken och säga att det är farligt med underskott, jada, för då kan man inte säga sen, men nu är vi i ett läge där vi har en investeringspuckel, måste bygga ut försvar, energi, allt möjligt, sänka arbetslösheten. Nu måste vi ha en period av underskott, och det är okej och det är bra. Tror jag är en bättre lösning på det hela.
Samtidigt kan jag kan förstå att jag kan tycka att det finns en poäng, och nu får alla borgerliga strateger stänga av radion eller dataskärmen, för att jag tror att det är bättre att kanske inte låta borgarna få den idén om de skulle mot
förhoppning. De har den ju redan.
De har den ju, men att det är nog bättre om arbetarrörelsen kommer på det här så att säga, efter ett val, de facto i regeringsförhandlingar. Det är nog lättare att få ihop en regering som ska vila både på Centern kanske och Vänster och Miljöpartiet, om man inte också ska ha ett stort nedskärningspaket i välfärden och dra ner på de investeringar man har. Så att, jag tror att det är en diskussion vi kommer få ha, men att vi kanske den kan eventuellt väntas med till delvis efter valet. Om man ska ta en ljuspunkt, vi har ju varit inne på lite grann ljuspunkter, men det är ju vår export och att världshandeln ändå ökat sista åren här. Vad tänker du liksom med, och Max har varit inne i den här debatten, med den här regeringens förklaring att det har gått så knackigt för Sverige? Det är Donald Trump och hans tullar som avbröt den här fantastiska, de här gröna skotten och återhämningen och våren.
Men det är intressant i och med att vi vet hur ekonomin, alltså det faktum att Sverige går dåligt beror ju på att hushållen i Sverige inte har konsumerat. Det faktum att Sverige inte har gått ännu sämre än vad vi gjort beror på att vi har haft så pass bra exportutveckling, och att de här exportföretagen dessutom har investerat i Sverige. Bostadsbyggandet har ramlat samman, men har delvis växt upp av att industriföretag i Sverige har helt enkelt investerat. Och vi har ju en väldigt tacknämlig sammansättning, om man ska liksom raljera lite grann. Alltså, vi tillverkar vapen, det är ganska bra. Ja, vi är duktiga, men vi är också duktiga på grön teknik och energi och också viktiga frågor.
Och vi har även viktiga råvaror faktiskt. Och till och med kanske en massa metaller. Man kanske inte vill bryta dem i sin trädgård. Men som någon annans trädgård. 200 mil någon annanstans. Nämligen att vi har ju alltså förmodligen mer än vi känner till och med. Saker som verkligen behövs i den. Inte minst om Europa ska ha en autonomi från liksom, beroende av Kina och Ryssland och så. Vad skulle du säga, Torbjörn, är liksom den största liksom utmaningen för svensk liksom industri och näringsliv? Är vi liksom up to date? Har vi brister? Vad borde man göra mer för att vi ska vara ännu mer framkant?
Ja, men lite alltså lite får man tänka fokus till som de de jag representerar yrkesarbetarna, så är det klart att där har ju en utmaning att vi väldigt mycket av det som växer nu behöver ju inte kommunikatörer eller jurister eller för den delen ekonomer, utan man behöver liksom folk som kan göra saker och ting med händerna, yrkesarbetare. Och vi har ju en period bakom oss nu där vi har liksom misshandlat yrkesutbildningssystemen på flera olika sätt. Och inte minst skrämt bort unga från yrkesutbildningar. Så där har vi liksom nästan lite desperata arbetsgivare när det gäller vissa yrkesgrupper. Så att där behöver vi springa i fatt. I någon mening så är det ju någonting positivt från mitt perspektiv att det är väldigt god efterfrågan på L-förbundets medlemmar. Det är tacknämligt. Men det gäller att vi ser till att vi också kan försörja den här efterfrågan med inhemska arbetskraft. Och också att vi kan se till att arbetslösa får bra utbildning så att man kan ta de här jobben.
Och det är någonting ni pekar i rapporter också, att hur mycket man har skurit ner på den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
Ja, och att nästan inga arbetslösa liksom deltar i arbetsmarknadsutbildningar. Trots att alla politiker sjunger arbetsutbildningens lov så är det bara ungefär 1,5% som deltar i sådana av de arbetslösa. Så det är väldigt små volymer.
Jag tycker vi har betat igenom väldigt bra de frågor vi hade. Jag har liksom en sista fråga. Och det är ju någonstans det här med, utifrån ditt perspektiv, om du skulle få frågan av Magdalena Andersson eller Micke Damberg, vad de ska, en fråga, en punkt, en reform, ett löfte i deras valprogram som väl kommer 3 dagar innan valet i september, om vi känner dem väl. Nej men alltså om Socialdemokraterna skulle liksom ge ett löfte eller ha med ett riktigt tydligt LO-förslag i sin valbukett, av åtgärder efter en valseger, vad skulle du lägga in där om du fick lobba?
Nej, men lite grann där vi började med att värna den svenska modellen genom att göra det jämlikt mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Det ska vara samma ekonomiska villkor för facket som för arbetsgivarsidan. Det tror jag är en extremt lågt hängande frukt för att värna den svenska modellen. Men
konkret betyder det?
Ja, avdragsrätt för fackföreningsmedlemskap. Det hade varit ett väldigt tydligt bra förslag för att värna den svenska modellen. Skulle jag säga något mer konkret, så är det tillbaka till det med arbetsmarknadsutbildningar, att göra ett rejält arbetsmarknadslyft. Där vi ser till att liksom, vi har 500 000 arbetslösa. Det finns god efterfrågan på väldigt många LO-yrken. Och att göra ett riktigt, alltså ett yrkesarbetarlyft. Det tycker jag var attraktivt.
Mm. Och som verkligen får kosta också. För det finns ju inget sätt att spendera pengar bättre än att lägga det på att få folk i arbete.
Nej, och jag tycker att det är också liksom ett av de här liksom sveken någonstans. Att vi har massa jobb som vi behöver utföra. Alltså vi vet att vi har en massa liksom, yrken som kommer till exempel i välfärden, och vi har enorma pensionsavgångar. Och nu har vi inte pratat om det. Det kan vi återkomma till en annan gång. Men liksom, är den här liksom, diskussionen om integration och arbetslöshet bland nytillkomna och så vidare. Där det känns som att liksom, en väldigt lågt hängande frukt eller en väldigt så här, viktig reform att jobba med. Det är någonstans att i görligaste mån ta människor från arbetslöshet långt från arbetsmarknaden och sätta dem i arbete. Och då går man ju ofta över en yrkesutbildning eller en arbetsmarknadsutbildning eller en åtgärd. Och ofta kanske man också kommer behöva språkkurser och andra typer av åtgärder. Och det kostar naturligtvis, men det kostar ju väldigt mycket politiskt att ha stor arbetslöshet. Samtidigt som vi då inte klarar av bemanna välfärden och sådär. Så att jag tycker att det är nästan en moralisk grej. Alltså, liksom, jag har inget problem med att man kräver att folk ska jobba. Det tycker jag man ska göra. Vi alla ska bidra till samhället. Men nu har vi ju nästan 10% arbetslöshet. Och jag känner högutbildade, väldigt högutbildade med attraktiva utbildningar som har, alltså, som har haft jobb och gått. Och det är ju konjunkturproblem så att säga.
Och ett strukturproblem skulle jag säga. Alltså, det är ju en väldigt intressant utveckling när det gäller vilka som är arbetslösa nu. Den tidiga krisen har det ju varit gruppen med korta utbildning eller yrkesarbetare. De stora procentuella ökningstalen nu har ju skett bland akademiker. Och det tror jag inte vi kommer se mindre av, utan vi kommer se ner mer av det. Så att, alltså jag vill ha en politik där vi helt enkelt, där akademiker kan bli arbetare. Alltså det, vi måste förstå det. Att jag är ledsen, men alltså, nu lyssnar om ni som är kommunikatörer eller jurister eller ekonomer, ni får stänga av. Men alltså, framtiden är inte er, utan framtiden är den som kan göra saker och ting med händerna. Som kan skapa saker och ting.
Tack Tobin Holle, chefsekonom på LO, för att du kom hit. Äntligen.
Tack.
Fortsätt mejla in frågor och uppslag till startapressarna@katalys.org. Vill du stödja vårt arbete detta viktiga valår, så kan du bli månadsgivare eller skänka ett engångsbelopp till Katalys kamp på medier och sociala medier. Jag är helt urslag här efter folkfrågan. Efter ett år, posttraumatisk stress efter ett år vid fronten här. Nej, men helt enkelt, eller skaffa vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Allt detta hittar du på katalys.org. Vill du ha mer podd och inte nöjd här med en och en halv timme ekonomi, så hittar du Katalys poddar som heter Avgå alla, Socialismens ABC och även sen ett tag tillbaka Litteraturpodden i Kapten Enqvists bibliotek. De finns alla gratis i din poddspelare. Du kan kolla in oss på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok. Och jag som lett det här avsnittet heter Daniel Suhonen tillsammans med Max Järnek. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.